välkommen till krimkalenderns 24 brott till jul 2022.
Välkomna.
Och det här är alltså del två då av den här historien som Jenny inledde igår.
Ja, om framförallt om kronprins Dipendra.
Av Nepal.
Från Nepal och även hela kungafamiljen.
Mm.
Och än så länge så har ni bara fått höra en massa historik.
Ja, och inte något brott. Det enda som jag minns som kändes lite olycksbådande kan man säga är väl Darenja som... Det var någon som hade vittnat om att när han var barn så var han lite narcissistisk och brände djur och grejer.
Ja, att han var lite som en dubbelnatur. Snäll och vänlig utåt, men också att han gav sig på djur.
Mm.
Men sen har vi också Paras, som då är son till kungens bror.
Ja.
Som sägs vara väldigt otrevlig och har bland annat dödat en
gitarrspelare. Just det, och det var ju han, och han hade, körde även full och hade kört på x antal människor, men hela kungafamiljen har någon slags immunitet. Ja. Liksom.
Men i det fallet när han körde på den här, han backade ju, först körde han på en,
ja,
och sen backade han över.
Ja, det var ju något annat än en rattfylleri kan man ju säga.
Ja, och då var det ändå liksom stort. Det var 600 000 nepaleser som skrev på.
Det förstår jag det.
Ett upprop om att det här måste... Men det hände ingenting med det.
Men annars så är det ju då, vi lämnade det igår med att det skulle vara kungafamiljen skulle ha en fest.
Precis.
Och Dipendra var både berusad och hög och blir till slut... hemskickad till den här privata flygen i sitt sovrum där han ringde till sin flickvän några gånger.
Precis, och tanken var att han skulle typ nyktra till och sen komma tillbaka till festen, men det han sa sista gången han ringde till henne, Deviani, var att nu går jag lägga mig.
Mm.
Och där slutade del ett.
Och nu vill jag veta vad det är för brott.
Ja. Men Dipendra gick inte och la sig.
Mm-hmm.
Istället klädde han om sig till militära kläder och tog med sig två gevär. Varav ett M16 automatkarbinvapen.
Nej.
En anställd vid palatset såg Dipendra när han var på väg ner i trappan från övervåningen. Dock var ju Dipendra känd för att samla på vapen, så den här anställde tänkte inte så mycket mer på det. Han fortsatte med sina sysslor. Däremot var ju Dipendra känd för att samla på vapen, så den här anställde tänkte inte så mycket mer på det. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. Han kommer ner liksom i militära kläder och... Ja.
Alltså nu har jag precis tittat på The Crown på Netflix. Och det var ju väldigt mycket att det var så här, de som arbetar för liksom kungahuset på något vis nästan blev inlärd i att nej, allt är normalt, du ska inte reagera, bla bla bla. Jag har ingen aning om det var verkligheten i England eller om det är liksom överrepresentativt för det här. Men det kan ju vara en sån grej också att en anställd är bara så här... De blir liksom uppfostrade eller vad man ska säga, inlärda i att inte höja på ögonbrynen över någonting. Typ.
Jo, så verkar det ha varit när jag läst källorna att det är flera vittnen, framförallt personal, som har sett saker men inte liksom gjort någonting.
Nej.
För att de är vana liksom. Också vana, både vana vid att liksom man ska titta bort eller man ska, men också vana vid att se liksom personer med vapen och till vardags.
Mm. Ja, och jag menar, om han nu är vapenintresserad så är det nog inte första gången den här personen ser honom. Kanske med vapen. Nej. Då såklart. Så att det kanske inte är värt att liksom höja på ögonbrynen så mycket. Samtidigt som, jag vet inte.
Ja, vi reagerar ju när vi hör det.
Ja, det är klart. Ja. Men vi vet också att det här är...
Det är krimkalendern.
Vad är det för podd?
Ja. Mm. Klockan var runt 9 på kvällen. Många av gästerna befann sig vid det här laget i det stora biljardrummet där de tog en drink före maten. Eftersom familjen ville hålla festen så privat och familjär som möjligt hade de sagt åt vakterna att de ville vara ensamma. Plötsligt stormade Dipendra in med vapen i handen. Han höjde armen och sköt först en gång rakt upp i taket. Innan han sänkte vapnet till midjehöjd, siktade och sköt sin pappa, kung Birendra, med automateld. Personal som befann sig utanför rummet hörde skott och försökte ta sig in i rummet genom en låst glasdörr. Men de kom inte in. Dipendras mamma, drottningen, hon kom in i rummet precis när hennes man blev skjuten. Hon vände snabbt och sprang därifrån, ut ur huset samtidigt som hon skrek på hjälp.
Hjälp.
Dipendra sköt mot person efter person innan han lämnade rummet och gav sig ut i trädgården. Där ute gömde sig hans mamma. Ute med mamma var även Dipendras lillebror Nirajan, som ställde sig framför sin mamma för att försöka skydda henne. Dipendra sköt dem båda. Och här ska jag tillägga att det förmodligen inte fanns några vittnen. Att Nirekhan ställde sig framför sin mamma, det antar jag är liksom en bedömning för att man såg hur de låg när man hittade dem. Och det är också så att vittnesmålen som finns från den här händelsen, de skiljer sig väldigt mycket åt. Ett vittne säger att den här personen såg vi där, eller vi såg honom där, eller den här tiden, eller det skiljer sig väldigt mycket åt. Så det jag berättar om vittnesmålen, det ska ni inte ta som liksom absolut sanning.
Nej.
Ett vittne ur personalen sa att han hade blivit förvånad när han hade sett Dipendra gå omkring med vapen i hand. Förfärad för det han höll på med naturligtvis, men också fundersam eftersom han bara någon timme tidigare hade sett Dipendra vara stupfull innan han togs upp till sitt rum av sin bror och sin kusin. Men nu verkade Dipendra helt plötsligt väldigt stadig på benen och handen när han gick omkring och sköt. Dipendra sköt sina familjemedlemmar en efter en. Till slut skrek Dipendras farbror, kungens yngste bror, Direnda: "Du har gjort tillräckligt mycket skada, ge mig geväret nu." Istället sköt Dipendra sin farbror och vände sedan vapnet mot sig själv och sköt sig i huvudet.
Ja, jag tänkte just det när du sa det här med vittnesmål, så undrade jag lite så här om Dipendra berättar saker och ting. Men han begår självmord här, eller han avlider?
Det får vi se.
Okay.
Från att Dipendra rusade in i biljardrummet hade det inte passerat mer än några få minuter. När allt var över var 9 personer döda och 6 personer skadade. Om man räknade med Dipendra. För han hade inte dött när han sköt sig i huvudet.
Han hade inte det.
Han hade hamnat i koma. De döda var Dipendras föräldrar, alltså kung Bendra och drottning Ashvara, Dipendras lillebror och lilla syster, och 2 av kungens systrar. Och dessutom kungens yngsta bror, Direnda, alltså farbrorn. Däremot då inte den här brorsan som inte var där. Som var i en annan stad.
Just det.
Den enda som egentligen inte var på festen.
Ja.
Sen var det då 6 stycken som överlevde, och bland dem Dipendra. Han fördes svårt skadad till sjukhuset. Dagen efter dådet, lördagen den 2 juni, kremerades dödsoffren. Och eftersom Nepals kung nu var död, så var det hans närmaste tronarvinge som stod på tur att bli kung. Alltså Dipendra. Och som näst på tur att överta tronen utropades Dipendra till kung och blev krönt på sjukhuset där han låg i koma. Om den nya kungen skulle överleva, så alltså om Dipendra skulle överleva, så var det ju så att han var ju liksom, han var immun.
Ja, jag tänkte just det.
Han kan fortfarande krönas till kung.
Jag tänkte just det, att så här, men kan man verkligen bli det? Alltså finns det inga regler mot det? Att man liksom inte kan överta en tron om man då mördar sin de som står först i kön, eller vad man ska säga. Men samtidigt så hade du ju också berättat att de var ju i stort sett överlagen.
Ja, men som du säger, det finns ju liksom ingenting värre egentligen.
Nej.
Men eftersom han då också låg i koma, han blev kung men låg i koma.
Ja.
Så han kunde ju liksom inte vara kung.
Nej.
I praktiken. Och då var det då den här Gyanendra, hans farbror som var på viften annanstans, som fick bli ställföreträdande kung. I kaoset hade det inte blivit utrett exakt vad som hade hänt. Allt handlade om att ta hand om skadade och döda. Allt var kaos. Att förhöra vittnen, det var sekundärt. När landets premiärminister Geraya Prasa gick ut i media första gången efter massakern, hävdade han att det hela var en olycka. Och här kommer ett översatt citat från hans officiella uttalande. Enligt den information vi har berodde händelsen på att ett automatvapen gick av misstag, vilket skadade och dödade kungen, drottningen, kronprinsen och flera andra medlemmar av den kungliga familjen.
Och vem skulle hålla i detta olycksbådande automatvapen i frågan?
Och dessutom på flera olika ställen.
Ja, både ute i festlokalen och ute i trädgården.
Och det här uttalandet är ju speciellt på olika sätt. Men rykten om att Dipendra var en skyldig började ändå spridas från mun till mun. En som stod på Dipendras sida var hans farbror Gunendra, som alltså var tillförordnad kung. Och också pappa till den här Paras. Nu vet jag att jag återupprepar vilka de är, men det är för att jag själv hade lite svårt att hålla reda på alla.
Nej, tack för att god tid.
Och i 3 dagar låg Dipendra i koma innan han till slut den 4 juni dog av sina skador. En kommitté bestående av 2 personer, justitieminister Prasad Para och hovets talesperson, som inte var polis eller någonting alls, De tog itu med utredningen om massaken på uppdrag av Gyanendra. När Dipendra dog den 4 juni så blev då Gyanendra kung. Det skulle ju varit så att när Dipendra dog så skulle hans syskon då, eller hans bror, blivit det. Men han hade ju skjutit honom.
Ja.
Och dessutom farbroder nummer två. Han var ju också död, alltså kungens bror nummer två.
Så vilken liksom, i vilken följd i ledet är han som nu blir kung?
Han är typ nummer 5 eller 6.
Verkligen en massaker.
Ja. Och Gyanendra, som från början hade hävdat att händelsen var en olyckshändelse, han ändrade inställning direkt till Pendra hade dött.
Konstigt.
Ja. Och då menade han på att han hade hela tiden varit helt säker på att det var Dipendra som var den skyldige. Dr. Shahi, som var en ingift svärson, han var vittne till händelsen och förhördes om det han hade sett under den fruktansvärda kvällen. Och han befann sig på ett sånt avstånd att han liksom inte varit utsatt för några kulor alls.
Nej.
Han hade först hört någonting som lät som skott och tänkte att det nog måste vara raketer eller fyrverkerier. Men sen hörde han skrik från biljardrummet och någon skrek: "Hans majestät har blivit skjuten." Dr. Shai hade rusat till den döende kungens sida och slitit av sig sin kavaj. Han pressade den mot kungens nacke för att stoppa blödningen. Och när han hörde kungen med möda pressa fram att han hade blivit skjuten i magen också. Dr. Shai berättade också att han inte var någon hjälte alls bara för att han hade försökt rädda kungen. Den riktiga hjälten var nämligen prins Paras. Alltså Dipendras kusin och den nya kungen Gyanendras son. Han som då hade kört på bland annat en person och dödat. Paras hade enligt Dr. Shah hållit huvudet kallt. Prins Paras räddade minst 3 personer, varav 2 barn, hävdade han. Och det här uttalandet förvånade då som sagt rätt många, eftersom Paras ju var känd för att vara en person som minst sagt var väldigt otrevlig och farlig.
Mm.
Och Paras grej, menade liksom de flesta på, skulle inte varit att rädda folk, utan han skulle ha sprungit och gömt sig. Var vad de flesta menade på. Men vittnet Dr. Shai var säker. Han hade sett Paras hjältedåd. Resultatet av utredningen, eller slutsatsen, var att det var Dipendra som hade genomfört massaken. Utredningen var över på en dryg vecka.
Oj.
Och det var alltså 2 personer som ledde utredningen, och de var utsedda av Gyanendra. Det var han som hade valt dem.
Men jag tänkte också på det du sa, att de blev kremerade väldigt, väldigt snabbt inpå.
Mm.
Så frågan är ju hur mycket undersökningar som hann ske.
På dem?
Ja.
Inte mycket alls.
Nej.
Jag vet inte hur mycket. Jag vet inte, men det kan ju inte ha hunnits med. Sen, nu kan jag ha fel, men jag har för mig att inom hinduismen så hör det till.
Mm-hmm.
Att det ska göras snabbt. Men det här handlar om ett brott, så att det borde ändå vara någon typ av undantag. Men ja.
Det vet jag faktiskt.
Men det verkar som att undersökningen i alla fall var väldigt, väldigt grund, eller vad man ska säga.
Mm.
Även om det sägs att 100 vittnen intervjuades.
Mm.
Så. Den 12 juni 2001, alltså 11 dagar efter massaken, hölls en hinduistisk ceremoni för att exorcera, eller kanske bättre översatt, skicka ut den gamla kungens själ från Nepal.
Mm.
Och då menar man alltså Birenda, som den gamla kungen, inte då Dipendra som hade varit kung i 4 dagar. Kung Birenda hade varit omåttligt populär, för att dels hade han varit liksom en snäll kung, men också för att han hade varit framsynt eller liksom levt i samtiden. Och
ja, men det var han som hade genomfört de här reformerna.
Ja,
va?
Precis. Mm. Och nu behövde han då få frid någon annanstans än i palatset där han hade dött. Och för att kunna göra det så behövde han lite hjälp på traven. Och det kunde den hinduistiska prästen Durga hjälpa till med. Så han klädde sig som Birenda, satte upp på en elefant och red utifrån kungaplatset och ut ur staden. Och prästen tog med sig en stor mängd av kung Birendas tillhörigheter på färden. Och sen sågs han aldrig igen.
Mm.
Och det här är då en liksom bi-historia, men jag tyckte att den var intressant.
Mm.
Det fanns många teorier om motivet till morden, alltså varför Dipendra hade mördat större delen av sin familj. En av de mest populära teorierna var att massaken var en hämnd för att Dipendra inte fick gifta sig med Devyani. Men samtidigt ryktas det att inte heller Devyanis föräldrar ville att de skulle gifta sig.
Mm.
Det vill säga, det hjälpte liksom inte att han var på sina föräldrar, för att hennes föräldrar ville inte heller det. Båda familjerna tyckte att den andra familjen inte var värdig nog.
Mm-hmm.
Devyanis familj var ju liksom härstammade från den sista Maharajan och var rikast i Indien.
Mm.
Det tyckte liksom de kungafamiljen i Nepal inte var fint nog.
Nej.
Och vice versa.
De hade liksom inte det här blå blodet, eller vad är det man kallar det?
Precis.
Ja. Men du som har researchat det här, för jag har väldigt svårt att avgöra. För att det lät ju också som att det var en väldigt vinklad utredning. Men har du känsla för att det var så att det är han som gjorde det?
Ja, jag har nog det. Men jag kommer faktiskt komma fram till lite olika, eller berätta om lite olika konspirationsteorier som finns.
Mm. Intressant.
Men en annan teori som angående att det skulle vara Dipendra som hade gjort det, det var att han, precis som sin farbror då, var så missnöjd med landets övergång från absolut till konstitutionell monarki att han bestämdes för att hämnas för det. Mm. Inte för det uteblivna giftermålet då, utan för det.
Mm.
Och också för att få själv bli kung och införa absolut monarki igen. Förutom att det spekulerades om Dipendras motiv så dök naturligtvis, som jag sa, konspirationsteorierna upp. För hur kom det sig att kungens bror, prins Gyanendra, var den enda i den närmaste familjen som inte kunde vara med på festen?
Just det.
Och varför var han inte där? Och vilken anledning var det så viktigt att vara på Kara just den fredagen festen skulle hållas? Ingen verkade veta. Och han har aldrig berättat liksom, vad han gjorde där. Gyanendra hade ju blivit kung efter att Dipendra dött. Gyanendra hade på så sätt tjänat på massakern. Dessutom hade ingen i hans familj dött. Varken hans fru, dotter eller Paras. Så hela hans familj, ingen hade, de hade blivit skadade. Konspirationsteorin som jag alltså nu berättar om, det är att då Gyanendra skulle vara den som på något sätt var skyldig eller inblandad i alla fall. För att han var ju den som hade tagit kommandot över utredningen, utsett vilka som skulle leda utredningen, bara två personer. Och dessutom så hade Scotland Yard erbjudit Nepal hjälp. Och han hade sagt nej, 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 det behövs inte. För jag har anlitat de två bästa utredarna i landet. Vara den ena då var hovets presstalesman. Så det är lite, lite, jag vet inte.
Ja, det känns ju, det är ju inte som att den är taget direkt ur luften.
Nej. Och så var det lite forensiska frågetecken. Och apropå det så gjordes, som vi sa, inga egentliga forensiska tester. Inga fingeravtryck togs och inga direkta spår har säkrats.
Men vad då? Det var ju de absolut bästa männen. De behövde ju inte Scotland Yard.
Precis.
De bästa tänkbara utredarna.
De gjorde ett jättebra jobb. Men en sak som faktiskt noterades, det var att Dipendra var högerhänt. Men han hade skjutit sig själv i vänster tinning. Hur hade det gått till? Förutom att det är väldigt ovanligt att man gör så, hade han ju ett automatgevär och de har ju ganska lång, vad säger man, pipa.
Ja.
Jag tänker att tekniskt sett borde vara svårt.
Ja, det är ju inte, alltså, vad ska jag säga, alltså, hur har det gått till? Ja. Jo, han har tagit vapnet med fel hand, eller vad man ska säga, inom citationstecken. Men också, det är ju inte logiskt.
Nej, det är ju inte det. Så frågan är, var det helt enkelt så att det var Gyanendra och hans son Paros som hade snackat ihop sig om att göra det här tillsammans? Gyanendra såg till att hålla sig borta från festen för att undvika misstanke. Och så kunde hans son Paros utföra morden och sätta dit Dipendra för dem.
Hmm.
Gyanendra hade flera orsaker att tycka illa om sin familj som han på sätt och vis hade blivit förskjuten från vid födseln. Just det med att hans pappa lyssnade på den här spåmannen som sa att om man tittade på honom så skulle han drabbas av olycka.
Jo, jo, det ser jag också, själva motivbilden och också just det här med tanke på att han hade ju dödat förr.
Ja.
Men frågan är ju hur det kan ha gått till och alla vittnen som ändå finns pekar mot Dipendra.
Även om vittnesmålen, alla vittnesmål som finns säger att det var han. Men de säger det på att i olika ordning, att han mördade, att han gick runt på olika sätt, att det tog olika lång tid. Det är väldigt olika vittnesmål.
Ja, och det hör man ju väldigt ofta, att det ofta är. Men att de skulle peka ut fel personer när de dessutom mycket väl vet vilka båda personerna är. De vet ju vem Dipendra är. Det är inte som att det är en okänd människa och så råkar man peka ut fel då i en sån här line-up.
Nej.
Jag förstår. Mm.
Men om det nu, om teorin som finns som pratar om att Gyanendra skulle vara den skyldiga, så är det skälen, skulle kunna vara samma som Dipendra till exempel, att han tyckte inte heller om den konstitutionella monarkin. Han ville ju ha absolut monarki.
Men efter, i och med, det där funderade jag också på, för det sa du också om Dipendra. Men om de nu har ändrat det till konstitutionell monarki, då har de ju heller inte makten att ändra tillbaka det, tänker jag då, eller?
Nej.
Det spelar ingen roll om de kommer till makten. Nej, eller kommer till.
Ja. De verkar tro det, så det kan ju vara så att det finns någon typ av kryphål eller någonting, för de verkar båda två ha trott det.
Och jag kan ju ärligt inrömma att jag är så dåligt insatt att jag vet inte hur det ser ut idag.
Nej. Men det kommer vi till.
Ja, jag förstår nästan det. Aha.
Prins Dipendras livvakt menade på att han trodde att det var Paras som hade utfört hela massaken. Och sen hade han skjutit Dipendra och placerat vapnet i Dipendras hand. Hur kunde han då göra det? Som du sa, alla hade sett Dipendra.
Mm.
Jo, det fanns en logisk förklaring, menade livvakten på. Det var nämligen Paras som hade klätt ut sig till Dipendra med en mask över ansiktet. Och masken var då en avbild av Dipendra. Men hela hade gått lite snett då, om det är den här teorin som stämmer, för att Dipendra hade ju inte dött. Paras hade varit klantig när han hade skjutit honom och inte lyckats döda honom. Och därför hade Paras under ett besök hos Dipendra på sjukhuset tagit sönder och slängt Dipendras respirator.
Ja, men god tid. Måste det också finnas liksom spår efter då? Mm, jag förstår.
Och i en variant av den teorin om att det var Gyanendra och Paros som var de skyldiga, så var Dipendra med på det hela, att det var de tre. Och Dipendra var den som utförde dådet då. Det kan ha varit tillsammans med Paras, men han råkade skada sig själv när han sköt sig. Han gjorde det bara för att liksom rikta misstankarna bort från sig själv.
Mm.
Kanske därför han sköt sig med fel hand. Men tanken var kanske att han bara skulle snudda vid huvudet eller någonting sånt. Men som sagt, det här är ju bara konspirationsteorier.
Men då skulle han väl inte gå och klä på sig militärutstyrsel liksom? Utan snarare ha sina festkläder
ja,
på sig?
Ja, det är väldigt oklart.
Ja, jag förstår. Det är ju så här konspirationsteorier funkar såklart. Alltså att de ofta kommer då från människor som kanske inte har all information.
Nej.
Men det verkar som att det är ingen som har all information visserligen. Men jag tänkte också på det att i och med att alla vittnen då har sett i och med att de här vittnena har pekat ut Dipendra, att han då skulle ha blivit manipulerad på något vis till att göra det. Men frågan är hur man får någon liksom, hör du, jag tycker det är en bra idé om du skulle skjuta dina föräldrar.
Eller hur? Mycket, mycket märkligt.
Ja.
Sen finns det en teori som säger att det var inte bara liksom Paras som skulle haft en ansiktsmask som var lik Dipendra, utan det hade varit jättemånga gäster som hade haft likadana ansiktsmasker för att typ förvilla om, ja, vad det handlade. Den är jättekonstig, den teorin. Det finns liksom ett helt spektrum av teorier som är mer eller mindre tokiga.
Ja, tokiga var väl ordet, ja. Mm.
En helt annan typ av konspirationsteori, det var att Indien tillsammans med USA konspirerat för att få bort hela den nepalesiska kungliga familjen.
Oj!
Och jag vet faktiskt inte riktigt vad syftet skulle vara.
Oj, ja, nu kommer vi upp på en helt annan nivå liksom.
Och den som la fram den här teorin var faktiskt en före detta nepalesisk utrikesminister. Sen fanns det en, du vet, jag pratade om Nepals Maoistparti, gerillan som försökte ta över makten. De hävdade att det var den indiska underrättelsetjänsten och den amerikanska CIA som hade utfört dådet. Utöver det här fanns det lite mindre, men minst lika välgrundade teorier, som bland annat hävdade att...
Välgrundade, jag gillar ändå ordet i sammanhanget.
Det var inte 8 personer som dödats i palatset. Nej, det var faktiskt hela 900 personer som hade dödats. Och de hade fraktats bort och begravts på en hemlig plats under natten. Och vilka de här 900 personerna ska ha varit, det verkar väldigt oklart.
Men
och även varför de skulle ha blivit dödade.
Ja, men vilka är de och var kommer teorin från?
Teorin låter så här, och jag förstår den ändå inte. Det verkar som att de här 900 personerna då, de ska inte ha blivit skjutna. Utan de ska ha dött av att Kathmandus vattensystem och även all mjölk i staden hade blivit förgiftad.
Okej. Okej. Så att hela det här... Okej. Mm-hmm. Så att det var någon slags cover-up då för att det här förgiftningen.
Precis.
Mm-hmm.
Så, nu slut på konspirationsteorier.
Fast jag tyckte det var ett ganska trevligt inslag.
Men du frågade mig vad jag tror.
Ja.
Det låter ju som att det var Dipendra.
Ja.
Men vad vet jag. Jag tror i alla fall inte på den här förgiftade mjölken och vatten.
Du gör inte det, nej. De där 900 personerna som gick upp i rök.
Nej. Mm. 2011, 10 år efter massaken, gick en av landets för detta utvecklingsministrar, som tidigare även varit journalist, ut med att mordet på kung Birendra hade försiggått av ett tidigare försök att ta Birendras liv. Men Nepals underrättelsetjänst hade kommit konspiratörerna på spåren och mordplanen hade stoppats. Planen hade varit att döda kungen under ett av hans regelbundna besök i ett av Kathmandus tempel. Nu sa jag förresten att konspirationsteorin var över, men här kommer den sista.
Okej.
För det ska tydligen då varit en hinduisk ledare, Yogi Nahariti, som ska ha mördat kungen. Och det var faktiskt så att det var en det var faktiskt så att det var en hindusk ledare som blev häktad, men som sen blev släppt. Och då sägs det att det här liksom sopades under mattan från högre ort för att inte kasta någon skugga över landets huvudreligion. Den här yogin, han skickades ut i landet och bosatte sig i Indien. Därifrån startade han en lite mer fredlig kampanj för att försöka motarbeta kung Birenda och få honom att avgå eller bli avsatt. Och rykten säger alltså att yogin fått uppdraget att döda kungen av familjemedlemmar till kungen. Så att kanske då Dipendra eller någon annan. Så att allt det här stämmer om att yogin faktiskt blev häktad och utskickad ur landet.
Okej, så det här är faktiskt grundat?
Det är grundat, men däremot inte anledningen. Det vet man inte.
Förstår.
Men det ryktas då om att det beror på att han har försökt mörda kungen.
Ja, men den känns ju ändå som, till skillnad från de här 900 personerna och den här förgiftningen, så känns det bara, jaha, baserat på vad liksom? Men här, okej, det grundas i någonting.
Ja, och där är en teori att när Birenda tog bort det här att det skulle vara absolut monarki, så tog han ju också bort den skattelättnaden för familjemedlemmar.
Mm.
Och i släkten Shah var det väldigt många som drev företag.
Mm.
Så det kan ha varit många som liksom gick ihop om det.
Ja, 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 att det finns. Mm. Då har man ju en motivbild där. Liksom.
Ja. Oavsett varför och hur man saken hänt kvarstod faktum. Gyanendra var landets nya kung. Och han blev snart en väldigt impopulär sådan. Han började med att upplösa och avskaffa landets parlament. Han hade alltså tydligen den makten fortfarande. Han fängslade journalister som skrev kritiska artiklar. Och han försökte att få Nepal att återgå till att bli en absolut monarki. Men han hade svårt att få folket med sig.
Mm-hmm.
Det kan ju vara något sånt kanske att de behövdes rösta. Eller någonting.
Ja.
På sikt kommer saken att förstöra den aktning som det nepalesiska folket tidigare haft för den kungliga familjen. Gyanendras tid som kung blev kontroversiell. Hans totalitära enväldiga styre ledde till slut till monarkins avskaffande den 27 april 2008.
Är det sant? Ja. Så det är inte en monarki längre?
Nej. Gyanendra blev av med alla sina privilegier och staten beslagtog alla hans tillgångar som liksom hade med kungafamiljen att göra.
Mm-hmm.
Däremot var han väldigt rik för att han drev företag också.
Och det fick han behålla? Liksom.
Det fick han behålla.
Mm-hmm. Men betala skatt framöver?
Men betala skatt. Och han är alltså delägare till flera hotellkedjor i både Nepal och runt om i världen. Han äger ett stort byggeri, ett bomullsspinneri, en bilfirma, jättemånga restauranger och mycket mer. Och Gyanendra blev Nepals sista kung. Vad händer då med Dipendras flickvän Devyani?
Just det.
Hon flydde Nepal direkt efter massakern för att undvika så mycket hon kunde av liksom media. Hon pluggade vidare i England, tog examen och började arbeta för FN. Hon är idag gift och har en son. När Dipendra, som då är den största teorin, eller vad man ska säga, eller den officiella i alla fall, mördade sin familj, så var det början på slutet för den nepalesiska kungliga dynastin. När Dipendra dödade sin far så dödade han den elfte shahen av Nepal. Mm. Var det det som allting handlade om egentligen? Den förbannelseliknande förespåelsen som en helig man hade uttalat 232 år tidigare, när den nya kungen, den enade Nepals första, slängde yoghurten på marken. Han hade fått sina 10 tår nersmetade av yoghurten, vilket innebar att under den elfte shahens styre skulle inträffa en katastrof. Som sagt, den elfte shahen, kung Birenda. Var det som ledde till katastrofen? Var det som hände oundvikligt? Hade en skål med yoghurt ändrat hela Nepals historia?
Ja, det är frågan.
Och det var den något röriga berättelsen om massaken av den nepalesiska kungafamiljen 2001.
Otroligt, det känns som bara så, hur vet inte jag om detta? Du frågade ju så här, du vet vad det handlar om?
Ja.
Och jag bara, nej. Och inte, det har inte ringt en klocka, hur kan jag ha missat det?
Jag tror inte att det är någonting man känner till jättemycket om. Jag känner till det just för att jag var där då, precis innan. För det är väldigt svårt att hitta källor, ska jag säga.
Det är det.
Ja.
Men ändå 2 avsnitt.
Ja.
Bra jobbat.
Tack.
Men alltså, det är ett massmord. Hur många var det? 7?
9 stycken och 6 skadade.
Vad intressant. Vad glad är det? Eller glad, ni förstår. Men att du tog upp det med tanke på att så här, det här borde man ju veta, känner jag.
Det känns lite som, det är ju historia liksom.
Kanske alla våra lyssnare bara, Sofia, hur kan du ha missat detta?
Nej, men som sagt, det hade varit likadant för mig.
Ja.
Ja, jag tycker att det är en intressant historia.
Det tycker jag med,
ja.
Helt klart. Men man borde säga, hela första avsnittet, jag bara, brottet, vad är brottet?
Ja.
Men alltså, wow, vilken galen grej.
Ja.
Och det blir så intressant när man blir så här, vad är det egentligen som har hänt liksom? Det är den officiella historien då, och baserat på det du har berättat nu då, och det litar jag på är objektivt, så låter det ju som det kanske troligaste då. Men man undrar ju.
Ja, för det här med masker och
ja, ja, nej.
Visst, men ja. Ja, jag vet inte.
Ja, det ska bli jättespännande att se de här bilderna också.
Ja, även min handritade, ja. Mitt släktträd.
Ja.
Eller deras släktträd. Ja, det var
tack
det.
Tack snälla Jenny.
Vi hörs igen imorgon.
Ja, det är ju det vi gör.
Det är det vi gör. Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.